mycket. God morgon, god morgon. Jag har precis vaknat i Stockholm och Magnus ska snart krypa till Kojs i den i Sydney heter det.
Nej, inte helt rätt. Jag tror att jag har en god fredagskväll framför mig innan det händer.
Ja just det, du har ju, det är ju fredag hos dig. Jag tänker ju att jag tänkte att det var torsdag. Nej just det. Ja, jag tänkte bara helt fel. Så du ska ut och köra stenhårt ikväll alltså.
Ja, jag tror det. Jag har lite planer lösa så där som jag inte riktigt vet vilken, jag vet inte riktigt vilken väg jag ska välja i afton. Så att vi får se hur den slutar.
Ja, vi får väl hälsa allihopa varmt välkomna till den 85:e podden i ordningen av 150 kilo podcast.
Ja, det är någonting fint med 85 tycker jag. Alltså bara så här rent spontant. Det känns som en ganska så här härlig valör.
Nej, men det är ju också en estetiskt tilltalande siffra.
Ja.
Eftersom att den har den rundade åttan och den skarpa femman. Eller den halvskarpa femman. Den är skarp i början och rund ner till. Liksom. Den är lite som en gravid siffra.
Jag älskar att våra lyssnare nog tror att åh nej, nu har de ingenting att prata om den här veckan heller. Men så är faktiskt inte fallet, tror jag.
Nej, men ska man be om ursäkt för förra veckan? Alltså fy fan, nej. Vilken ångest jag hade efter avsnittet.
Nej, nu ber du ju om ursäkt redan. Nu...
Ja, det kanske jag gör. Men det finns ju få saker som kan ge en ångest så mycket som när man levererar någonting dåligt i en arbetssituation som det här ändå är. Liksom.
Ja.
Kan inte du också känna det, att även när du jobbar med annat, att så här, om du inte levererar det som du själv känner att du kan och du hade möjlighet men det var någonting som brast på vägen?
Ja, alltså jo, men lite kopplat till förra veckan så känner jag, alltså jag känner det väldigt, väldigt mycket nu i min nuvarande arbetssituation. Jag känner mig nästan lite som en så här hormonell tonåring som bara så här behöver otroligt mycket bekräftelse för det jag gör. Och om jag inte så här, jag kommer ihåg så här första veckan så var det verkligen, jag hade gjort en liten så här ganska banal grej, eller så här, det var inte särskilt spännande design utan bara, ja men jag ville få bekräftelse överallt ifrån eftersom jag själv var ganska imponerad av det jag hade lyckats göra. Men sen så var jag tvungen att visa det här till varenda person som bara passerade mitt skrivbord i princip. Och sen så är det så att jag inte har någonting att göra eller känner själv att jag lyckas, eller till exempel nu var det en uppgift jag fick i förrgår som jag kände att jag levererade ganska dåligt på. Så mådde jag så fruktansvärt då. Alltså jag var nästan deprimerad över hela situationen. Och sen i morse så fick jag då ett mail om shit, det där var ju skitbra. Och jag bara var rakt upp på toppen igen. Så att jag känner mig helt frånkopplad till verkligheten huruvida det jag gör är bra eller dåligt. Liksom. Lite som man typ kan göra i tonåren när man är jag snygg eller är jag fet eller är jag smart eller vad det kan vara.
Men har inte du alltid varit rippad, Magnus?
Nej, det har jag inte. Verkligen inte. Och jag är inte rippad nu heller. Men jag har gener som inte liksom följer min livsstil.
Hatar när det händer.
Ja. Så tråkigt.
Man bara får ett sexpack sådär.
Men vad fan, hur är läget? Vad händer? Det känns som att när jag läser allt du har skrivit här så känns det som att du har gjort så jävla mycket grejer.
Ja, alltså till skillnad från förra veckan där jag inte hade gjort någonting och hade haft den mest vanliga veckan i mitt liv typ, så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket den här veckan istället.
Ja.
Jag och Nina ska ju flytta ihop och vi skulle få lägenheten på söndag men får den alltså då, nu när alla lyssnar.
Ja.
Men vi fick den igår.
Okay.
Igår torsdag. Ja. Så vi flyttade hit hennes grejer så mitt flyttlass går på söndag som planerat.
Ja.
Men annars så, nu sitter jag här på Kungsholmen och det känns lite som att den här innerstadsgrabben har äntligen kommit hem igen.
Den förlorade sonen.
Ja men verkligen, alltså, jag är så jävla nöjd. För det finns ju ingen stadsdel jag älskar så mycket som Kungsholmen och Kungsholms strand. Det har jag alltid gjort. Och vandra här, alltså, jag tänker bara när det blir varmare och varmare och sommaren börjar nalkas. Fy fan vad trevligt det kommer bli. Och det är så här högt i tak och det är, alltså, och det är stor balkong och det är ljust och fräscht. Det känns rikt.
Vi har ju pratat om det här förut, typ som när jag flyttade till Malmö. Men visst är det så magiskt när man får den här, alltså när man kan se framför sig hur underbart någonting kommer att vara. Och man bara kan drömma sig bort i den här. För i Sverige brukar det väl vara ganska lätt hänt att man tänker, men när sommaren kommer, då jävlar liksom. Och sen så, ja, när den väl kommer så är man så uppe i massa jobb som man inte ens riktigt hinner uppskatta.
Nej, precis. Men, nej, men det här känns verkligen helt fantastiskt och jag är superglad. Är det inte lite småäckligt att höra någon som är så här glad?
Jo. Ja, eller framförallt för mig, eftersom jag har varit så himla så här
hormonell,
dränerad på, ja men hormonell och dränerad på energi överhuvudtaget, för att jag har haft så jävla lite att göra den här veckan. Så jag vill ju få lite utav din energi, tack.
Absolut. Nej men annars så, det var ju mycket med flytten igår, men nu har vi kommit i ordning lite. Det är väl mina grejer som ska upp på söndag liksom. Ja men och sen så var det ju också Grammisgalan i helgen.
Okej.
Och det kan du ju inte ha missat på Instagram.
Alltså faktiskt, det enda jag såg från Grammisgalan var en bild på dig och Sara Larsson i backstageområdet. Så att, ja.
Nej men det var ju lite kul för jag jobbade ju på Grammisen backstage, alltså under själva galan. Och filmade Sara, bara följde efter henne och gjorde, kollade lite vad hon gjorde, så här dokumentärt för hennes skivbolag, eller hennes managementbolag TENS räkning.
Ja.
Och det var ju skitkul liksom att göra det. Men jag vill, alltså, det jag är sugen på är ju branschfesten. Jag vill ju gå och mingla och ha kul där sen liksom. Anledningen till att man jobbar på Grammisen är ju för att man ska gå på efterfesten sen.
Ja, det är klart.
Då så, jag frågade ju dem så här, ja men får jag biljetter till efterfesten sen? Och de som håller, eller höll i Grammisen bara, nej, de här akkrediteringarna gäller bara för scenshowen liksom.
Okej.
Okay. Jag bara, men hallå?
Jag är scenshowen.
Ja men precis, ja, men för fan, din mamma kan vara scenshowen. Jag ska gå på efterfesten. Men jag blev ju uppringd av Linn och jag har ju gjort lite musikvideos för deras skivbolag. Och då ville de som tack för det bjuda med mig på efterfesten. Så jag löste ju det ändå.
Men det kändes
lite som att jag, ja men man, det känns lite som att det är en jävligt backstabbig bransch på många sätt, musikbranschen.
Ja.
Som gör att man, ingen vet riktigt vad de har varandra. För jag hade Måns Nyman till bordet. Ja. Vet du om det?
Ja, det är väl han, musikvideo någonting eller?
Precis, musikvideoregissör som, han var nominerad till bästa musikvideo i år och förra året.
All right.
Gjorde även Sara Larsson. Det var så vi kom in på det. För jag satt bredvid honom på middagen och pratade lite om vad jag hade gjort på dagen, att jag hade filmat Sara och så här.
Ja.
Han bara, ja men jag har gjort några av hennes musikvideos typ. Jag bara, ja vem är du? Typ. Och sen så bara, Måns Nyman. Jaha, jag älskar ju dina videos. Det är ju skitkul. Så började vi prata om det. Och sen så, det var jävligt givande och fick mycket, ja men fick ut mycket av det samtalet liksom.
Ja.
Så det, ja men han var väldigt flummig men väldigt härlig och kändes som en genuin människa.
Ja.
Även om han jobbar då i den branschen som kanske inte är överdrivet genuin i sig.
Nej men precis. Men alltså han var så nominerad till något pris där eller?
Ja men exakt, han var nominerad till bästa musikvideo för Veronica Maggios musikvideo Hela huset. Den med Håkan Hellström när det brinner i,
ja, just det.
I Hela huset.
Men det hur var det när, alltså för att jag har alltid funderat på hela den här, alltså när de nominerade får kameran på sig och liksom den här uppbyggningen av så här, och trumvirven och allt det där. Hur är liksom stämningen runt bordet? Liksom.
Nej men alltså det är inte riktigt så på Grammisen tyvärr. Det är ju inte en live-sänd gala. Folk sitter ju i gradäng på cirkus. Så alla nominerade sitter längst fram.
Aha, okay.
Och så filmar de den här galan då klockan 5. Och sen sänds den klockan 9 på kvällen.
Mm-hmm.
Så middagen är alltså under tiden sändningen är egentligen.
Ah,
okay. Och då tog vi abonnerade bussar bort till Café Opera och satt där. Så det är ju ingen riktig sån sittnings... De filmar ju inte när man sitter och äter.
Nej,
vilket är ganska skönt kanske.
Ja, ja, visst. Det tror jag nog.
Men det jag skulle komma till med den här branschen är ganska backstabbig med just Måns Nyman var att han har blivit nominerad då 2 år i rad.
Ja.
Och de videoserna han har gjort har varit för Universals räkning.
Ja, just det.
Och Universal är ju störst, så att de har så många gäster och artister som de vill bjuda på den här festen, vilket gör att de håller en egen middag kvar på cirkus.
Okej. Okay.
Och då så hade han frågat dem då i år att så här, men jag hänger med på eran middag, eller hur? Och de bara, ja absolut. Och sen så hörde han ingenting på en månad typ. Och sen så fick han något mejl från någon HR-ansvarig han aldrig hade pratat med eller hört talas om.
Uh-huh.
Från Universal. Bara, nej, tyvärr, i år finns det inte plats för dig.
What?
Så då fick han gå på den vanliga middagen. Och det är ju så här, jag tyckte det var så jävla vidrigt. För att om de vinner priset, han vann ju inte nu, men om de skulle ha vunnit så är det ju Universal som kammar hem ett pris. Inte han personligen.
Nej.
Utan det är alltid musikbolaget som vinner liksom.
Ja.
Och skulle det vara så att han hade vunnit, då hade de ju kommit krypande och bara, jo men kom på middagen, vi firar.
Åh fy fan.
Alltså så då, där kände jag att så här, fan, man kan ju bli bitter för mindre.
Ja, shit.
Men jag har haft det jävligt bra den här veckan och jag är riktigt, riktigt peppad.
Ja.
Så det, jag är glad.
Vad skönt. Gud, vad underbart. Jag, som sagt, jag bara ger mig... Vad skönt det är att ha en podd med dig. För det känns som att jag kan få lite av din energi så här verbalt över jordklotet.
Du får suga i dig allt du kan här, över telefon.
Ja, apropå suga i. När jag gick på tyska... Nej, men suga energi. När jag gick på tyska skolan så... Var det en tjej som gick några år över mig som var fantastiskt snäll och så trevlig. Alltså hon var säkert 4-5 år äldre än mig. Och när jag gick i 8:an så då gick hon väl i 11-12 kanske. Så det var väl lite så här ovanligt för henne att prata med mig. Men hon var så här extremt alternativ av sig. Väldigt så här, hon kunde ofta ha så här vita linser och hade så här neonfärgat hår och mycket lackkläder. Och det intressanta var att hon var född i Transylvanien. Alltså i, vad är det?
Men vad fan, finns Bulgarien? Transylvanien på riktigt?
Jo, men det finns ju det. I Bulgarien alltså. Någonstans.
Jag trodde att Transylvanien bara var där, att det fanns i Tintin och i... Ja, det är väl där vampyrerna bor liksom.
Ja, nej, alltså nu kanske det nu Måns, snälla. hon kan ju ha berättat på det här. Hur som helst så var hon kallade sig själv, jag vet inte om hon, det, nu i efterhand, det här var ju väldigt länge sedan nu, så jag vet inte om hon sa att hon själv var det eller att hon kände människor som var det. Men att, för hon var ju någon form av vampyr själv. Och om det nu var hon eller någon av hennes vänner som var energivampyr. Och för mig var ju det konceptet helt så här, what the fuck, då för tiden. För att, så här, alltså ett vampyr finns ju inte. Och så här, energivampyr, vad fan innebär det? Men det är liksom som det låter, att man snor energi från folk.
Mm-hmm.
Och hon berättade ganska mycket om det här. Men, ja, men det finns ju liksom någonting häftigt med liksom att prata med folk som är så övertygade om någonting så pass alternativt från ens egen världsbild. Att de liksom inte ens... Jag menar, de själva inte ens ifrågasätter hur det här låter när man berättar det för någon. För att man lever så mycket i sin egna verklighet. Eller sin egna verklighetsuppfattning.
Men berättade hon hur hon sög i sig energin? Liksom?
Nej, men det är alltså, väl...
vart sög hon någonstans?
Nej, men det är liksom... Nej, men du... Nej, det gjorde hon inte. För det är precis som de flesta såna här energitalare, så är det liksom ganska svårt att precisera exakt vad som försiggår, eftersom det är ganska löst liksom.
Ja, men men grejen, alltså, lämnade hon dem som hon sög energi av, blev de helt så här lama och ville...
Nej, men du har väl ändå upplevt att du sitter och pratar med någon och så plötsligt bara dör du av samtalet, alltså så här, i energinivå, att så här, men gud vilken tråkig människa, eller så här, shit vad, alltså man går ifrån ett samtal och bara, vad fan hände liksom.
Ja, men det är ju en energi. Ja, men då har ju den stulit energi. Men en energivampyr, känns det som att den ska ju då få kraft av att ta min energi. Och det är ju sällan man pratar med någon som får, som är jätteenergisk och får jättemycket energi och blir supersprudlande, medan man själv bara sjunker i energi. Alltså det, ett dynamiskt samtal brukar väl ändå generera energi till varandra. Ja. Det kan man väl tänka att du och jag har här i podden. Att vi försöker ju vara positiva och ge varandra stöd i att så här, nu känner du att du är seg och trött. Men då försöker jag boosta dig. Och sen så när du boostas upp, då boostar det mig. Och så blir vårt samtal bättre och roligare och härligare. Och finare på alla sätt. Liksom. Men det är ju sällan som jag är överdrivet energisk och sen så pratar jag med någon som också är det, och så tar jag den energin och blir ännu mer, medan den personen bara försvinner ut.
Ja.
Eller?
Jag vet inte. Jag måste säga att jag är ganska svårformulerad kring det här, för att jag menar, å ena sidan, det är någonting som skrämmer mig bara med själva ordet energivampyr, för att det är så laddat just med vampyr, att det handlar just om en sån aktiv handling av att liksom suga ut någons energi. Men jag tror att det är ganska många som bara dränerar folks energi omedvetet.
Ja, men det är ju tråkiga människor.
Ja,
och... men den här människan lät ju väldigt intressant. Hon lät ju som att hon var intressant att prata med.
Ja, alltså, jo, precis. Men det är därför det känns som att minne fuckar lite med mig. För att med mig så dränerade hon ju inte någon energi. Så det kanske var att hon valde ut personer som hon ville dränera. Häftigt att kunna styra det aktivt. Liksom, att så här, bara döda någons energi medvetet. Liksom. Ja, det enda som har hänt i händelsevägar för min del här är ju att förra helgen så var det Mardi Gras. Alltså, har du någonsin firat Mardi Gras?
Nej, aldrig firat Mardi Gras. Jag vet knappt vad det är. Jag vet bara att så här, man vill vara i New Orleans när det är Mardi Gras.
Ja, man har ju sett såna här videos på YouTube när folk går lös i New Orleans, utan att kommentera det ännu mer. Men så, det jag... Nej, men så här, jag förstod det som att det skulle vara Mardi Gras här, och jag hjälpte till att bygga upp ett sånt här event-tält förra helgen, så, just till Mardi Gras Fair Day, som var så här... Liksom en sån marknad och massa roliga grejer som hände. Och jag blev lite förundrad över just vad Mardi Gras betyder. För att en vän till mig här som är från LA menade på att Mardi Gras är någon mexikansk tradition. Vilket jag inte riktigt kände igen i beskrivningen. Så att jag bara, nu kommer det säkert vara folk som rättar mig här. Men tydligen så betyder Mardi Gras fet tisdag på franska.
Mm-hmm.
Det innebär ju då, nu har jag kopplat det här själv så att det kan vara mycket fel, men att Mardi Gras alltså i grund och botten är en religiöst betingad liksom festlighet.
Fettisdagen är väl inte religiöst betingad, eller? Men religionen hör till påsken, va?
Ja, alltså nu håller vi på att gå på tunn is, men fettisdag är ju det som startar fastan, och fastan kommer ju, hur går den här sången? Och däremellan kommer, ja, fastan.
För julen varar än till påsken, men där, det var inte sant, för däremellan kommer fastan.
Precis.
Precis. Så man äter upp sig och så fastar man till påsken när det är fest igen.
Precis. Ja, eller när han återuppstår, eller vad det är. Gud, ja, men,
det kan vi ju skita i. Varför? I vilken religion? Vad hände? Vi kan väl bara konstatera att fettisdagen är starten på fastan då.
Jag känner mig hemsk eftersom jag både har gått katolsk och protestantisk religionsundervisning och borde ha koll på det här, men skitsamma. Mardi Gras var alltså, det hände såna här, och festen pågår ju alltså i en månad här i Sydney, och det har ju alltså tagits över utav, det är alltså Pride-festivalen här i Sydney.
Mm-hmm, cool.
Det är ju häftigt att den pågår just det månad, för det är ju verkligen fest varenda dag här i Sydney nu i en månads tid. Och om 2 veckor, eller om 2 helger, så är det även den här Pride-paraden, alltså Mardi Gras Parade, som jag nu har blivit inbjuden att vara med på ett flak, där temat är Lilla Sjöjungfrun. Och det verkar alltså som att jag eventuellt kommer få en sån sjöjungfru-dräkt och ska sitta på det här flaket och bara vara snygg i deras ord.
Fan vad sexigt. Men vad, kan inte du, annars kan ju du vara utklädd till Sebastian.
Är det krabban eller?
Ja, precis. Eller det är väl en blandning av en krabba och en hummer. Man vet inte riktigt.
Ja.
Men han heter ju krabban Sebastian.
Ja, just det, så är det. Ja, vi får se vad det blir av det. Jag är inte helt, jag har inte fått se kostymen ännu, så att jag har inte riktigt haft kontakt med dem sen i helgen, så att vi får se hur det blir med det där. Men någonting som jag tycker är lite underligt med hela den här Mardi Gras festiviteten, om det nu är så att den är baserad i fettisdagen och hela fastatiden och religionen, så känns det ju lite underligt att det är en Pride-festival.
Mm-hmm.
Ja, men just, ja, men det står ju ganska tydligt i Bibeln hur pass kristendomen motsätter sig homosexualitet och allt vad det innebär.
Fast gör det? Det där har väl tolkats olika också. Att man ska att det står väl att du ska inte vara med en man som du, alltså om du är man så ska du inte vara med en man som du är med en kvinna.
Ja.
Och det kan väl tolkas. Det är väl fritt för tolkning liksom.
Ja, men hur som helst så är ju kristendomen historiskt ganska emot homosexualitet.
Ja, ja, speciellt katolicismen, ja, är ju det uttalat. De är ju homofober hela bunten.
Ja, okej. Nu drar vi ju lika mycket kammen som dem. Men hur som helst så tycker jag att det är kul att plötsligt så finns det drag queens precis överallt i hela stan. Jag kände till en början, och jag har alltid trott att Sverige varit ganska liberalt, men sen när jag kommit hit så känns det som att Sydney ligger i framkant på ganska mycket.
Okay.
I de vägnarna liksom. Sen ligger de i bakhand på väldigt mycket annat, och det är...
Ja, men känns inte det lite då som en som att det har blivit lite av en antites till, men till just religionen och till det som du pratar om med den här homofobin och sådär. Att de har tagit den här smått, eller det är väl inte det längre, men förr i tiden religiösa högtiden, och gjort det till en stor festmånad där det enda som uttrycks är mycket av den homosexualitet, men framförallt kärleken och det fina i mänskligheten liksom. Och det är det som framhävs, och det blir lite som en motsättning mot den religionen som ingen egentligen borde tro på.
Ja, kanske det. Jag hoppas att det är så. Jag hoppas verkligen att det är så.
För i sådana fall så då vinner ju Ja, det känns lite som att i små, små steg så vinner mänskligheten över religionen när sånt händer. När man tar religionens fest och gör till sin egen och gör den mycket större än vad religionen någonting kunde gjort den festen.
Det jag känner kring det där är ju att så här, tänk om det, alltså nu, låt oss nu anta att religion och skulle ha utvecklats i samma takt som mänskligheten och då känns det ju som att det hade varit en ganska naturlig utveckling så här, men, och rätt sak att hända och då hade det ju fortfarande kunnat liksom gängat bra med religion men det är just när man behöver ha en sån här parad och när man måste behöva vara stolt över det man är för att det inte är lika accepterat, eller det är liksom inte accepterat enligt samhällsnormen helt och hållet ännu, som det blir problematiskt.
Ja, absolut. Det ultimata är ju att det inte ska behövas, men det är ju framförallt en fest och en symbol för livet och kärleken.
Ja.
Och det har väl Pride alltid varit. Man har velat slå sig fri, men det har framförallt inte handlat om det, utan det har handlat om att bara visa att det inte är något farligt och att det inte finns någonting som är fel i att bara visa den gemenskapen och kärleken runt omkring det. Liksom.
Mm. Ja, och någonstans känner jag att det är ju det som religion borde vara. Alltså...
Precis. Men det är det de har misslyckats katastrofalt med. Ja. I lanseringen av religion. Det måste ju komma en så här religion 3.0 där det liksom accepteras och där man måste leva med nutiden istället för att lyssna på ord som skrevs för liksom 2000 år sedan om en snubbe som levde för mer än 2000 år sedan. Liksom.
Det är därför jag förespråkar syntism. Ja, och i samband med hela den här Mardi Gras-grejen så drog vi ut på kvällen. Det var en jäkla pubcrawl med en massa... Det var village-tema på folks utklädnader. Så, och jag förstår inte riktigt varför folk var utklädda till indianer och byggarbetare med tanke på det. Men... vi hamnade...
Men det var väl the village people?
Men hur är en indian en village person?
Nej, men village people är väl gruppen som gjorde YMCA. Och i den videon så är de väl indianer och cowboys och byggarbetare.
Of course. jag tror att jag ställde den frågan 3 gånger den kvällen och folk bara, jo men det är ju village people. Och jag bara, ja men. tack Joakim. Tack för att du finns. ja, men, under den här kvällen så blev en gänget då, som jag var med var otroligt trevlig mot mig. Jag vet inte om det var för att han var gay eller bara för att han var väldigt trevlig. Det var alltså en väldigt god vän till min vän och han bjöd då in mig till att bo hos honom för att jag... Eller han erbjöd att han har ett rum ledigt nu ganska snart. Vilket jag nappade på ganska fort eftersom jag inte är supernöjd med det boendet jag har. Så att jag har helt nu fixat ett nytt boende som har en fantastisk innergård med djungeltema i. Med lianer och allt möjligt. Ja, det är riktigt gött. Men, så vi gick då alltså på lägenhetsvisning mitt på fyllan hem till honom, vilket var väldigt trevligt. Nu låter det här som att det var någon som förförde mig till hans hus, men så var inte alls fallet. Vi var ett härligt gäng som gick hem till honom och drack champagne och så. Men,
fan vad trevligt det låter.
Ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Men sen så kom
jag vill
då...
också gå in i ett djungelhus och dricka champagne. Det låter fantastiskt.
Ja, det var verkligen trevligt. Men sen så hörde då mina vänner från för 2 veckor sedan alltså, som jag berättade om, som hade hyrt den här vännen, de här hippisarna. Och de bara plockade upp mig då med deras vän och vi körde då. De hade utlovat en halvtimme bort, men det visade sig vara 2 timmar söder om stan till deras hus då. Och det blev ganska intressant för att de här hippisarna, Alltså det finns någonting motsägelsefullt med rika hippisar.
ja.
För att det här ena hippisen var ju då, alltså det var ju ett stort lyxhus med helikopter på liksom trädgården och
ja, men vad fan.
Och det, och när man hör dem bara så här, men pengar och materialism, det betyder ingenting, och så här, det kändes ganska tomt från deras munnar, men ja,
det är som den värsta typen av människa i Sverige, det är ju de riktiga överklasssossarna som sitter liksom i en stor sekelskiftlägenhet, ja, men liksom med 3,5 meter i tak och liksom hur fina gamla parkettgolv som helst och champagneflaskor på kylning, och så sitter de där och bara nej, men det är viktigt att sossarna vinner valet så att alla får det lika bra som vi har, och alla, vi måste dela på allt.
Ja, men det är exakt sådana människor som de här hippisarna var.
Ja, men det är ju vidriga människor.
Ja,
det måste även du hålla med om. Oavsett var man står på den politiska skalan så måste man erkänna att de människorna är ju inte mycket att hänga i granen.
Jo, ja, alltså så här, utifrån det här perspektivet som du serverar, absolut. Men sen så hamnar man ju väldigt lätt i väldigt djupa och intressanta diskussioner om liksom världsbilder och saker som så här, jag kan aligna mig väldigt väl.
Mm.
Så att, alltså det är, tro mig när jag säger att det var väldigt konflikt i mitt huvud under hela den här kvällen och natten när jag sov över där i det här lyxhuset. Så de hade en, alltså jag, och så hade de en ganska märklig grej. De hade, alltså det var ju enorma rum överallt, så att, och i ett av rummen där det var heltäckligt matta så hade de en bastu. Men bastun var liksom en fristående kub i det här rummet. Så du kan ju tänka dig hur stort det här bara lite garderobsrummet som de hade ställt in den här bastun var. Alltså, det var så märkligt. Det var så märkligt. Hur som helst. Så ja, där sov jag över den kvällen, och så åkte vi in till stan och fortsatte ha festligheter. Men ja, i den här Porschen då såklart åkte vi in till stan. Och det blir så jävla konstigt att höra dem snacka om de här, hur lite pengar egentligen betyder när de sitter och kör en Porsche Carrera liksom och bara. Jag är av övertygelsen av att motsatser lever av varandra. Det här, jag har ju pratat om det här förut, men liksom det här med balansen i universumet och hela det här spirituella tänket. Men det här har blivit ganska närvarande i mitt liv just nu, just på grund av min bipolaritet. Ja, men alltså jag har liksom fått en ganska dålig vana av att säga att jag är antingen uppe eller nere. Och den här vanan, jag börjar liksom förstå att den är ganska destruktiv för min sinnesstämning. För så fort jag börjar tro att jag är på väg ner så triggar det liksom en lavin som gör att jag liksom är på väg ner. Så genom att prata i den här podden om det här så hoppas jag att jag kan motverka det här genom att liksom realisera den här negativa placeboeffekten som jag orsakar. Liksom. Ja, men vi har ju alltid sagt att den här podden ska vara den här liksom plattformen för oss att sätta ord på känslor. Och liksom, jag tror att det för mig är ganska viktigt just nu, just för att jag ska kunna kanalisera mina tankar som just den sortens terapi. För grejen är att just nu så utsätter jag mig för en situation här i Sydney, där jag för första gången bor utomlands, på andra sidan jorden, jobbar i en bransch som jag aldrig jobbat i förut, gör arbetsuppgifter som jag aldrig gjort förut, och så vidare och så vidare. Men och i allt det här flowet, om man nu vill kalla det så, så har jag liksom inte hunnit reflektera över hur mycket jag egentligen går utanför min comfort zone. Och det är ju lite så, i alla fall jag ser på mig själv, att jag gärna snubblar in på saker och bara gör, och sen så, ja, men jag kan gärna ge mig in i debatter och liksom diskutera med folk utan att jag egentligen hajar vad fan det är jag diskuterar om, på ett sätt. Men det här gör att jag för mig själv undermedvetet låtsas som att det här är det mest naturliga som finns i hela min situation just nu. Att jag liksom är 100% gjord för det här jobbet och att jag liksom aldrig trivs bättre i någon annan stad. Och nu är det här givetvis inte så att något av det här behöver vara helt osant, men det är inte förrän nu som jag har liksom börjat reflektera över det här. Just för att jag har börjat få mycket mer tid över att överhuvudtaget tänka. Liksom. Mm. Men grejen är att det slår mig nu hur bra ibland det är att inte reflektera och planera ibland. Just för att hade jag varit medveten innan liksom i vilken situation och jag är i nu och allt jag liksom bara slängt mig in i, så hade jag nog väldigt lätt blivit skrämd av det och inte riktigt trott att jag varit kapabel till att göra det jag gjort hittills. Å andra sidan känns det som att den här snöbollen blivit jävligt stor vid det här laget, vilket gör att jag inte riktigt vet om jag kan kontrollera händelseförloppen längre.
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag tänker eller ett tankesätt som jag har tänkt, eller som jag har fått snarare från Diana och framförallt, eller som hon också har fått från sin pojkvän, är att, som jag tycker var väldigt bra och som är enkelt att applicera på sig själv också, är du pratar om den här snöbollen som rullar och blir större och större och rullar snabbare och snabbare och det blir jobbigare att få stopp på den. Han sa, för jag pratade också om att jag hade svårt för att jag tyckte att det var så många, alltså det var så mycket som hände hela tiden, vilket gjorde att det kändes som att en stor klump inte kunde, alltså man kunde inte stoppa den klumpen liksom.
Ja.
Men han hade en idé om att varje liten del av ditt liv som inte är perfekt och stilla och lugnt, liksom, som du inte känner dig bekväm med, är en egen liten snöboll istället som rullar i en backe. De här bollarna rullar olika fort, så att när till exempel om jag har att jag inte trivs med mitt boende, inte trivs med mitt jobb, och om jag då, vi säger att jag inte skulle trivas i mitt förhållande, så är det tre bollar som rullar. Vilken rullar snabbast, vilken är mest akut och vad är enklast att stoppa? Vilken boll är enklast att stoppa? Vad är det jag är trygg med? För man har, alltså du har ju 100 bollar i den här backen. Men det kanske bara är tre som är i rullning, för att det är de som du är osäker på.
Ja, just det.
Så de här slås inte ihop till en enda stor, vilket du gör nu när du ser att så här, ja, men jag har kommit till ett nytt land där jag inte känner någon, eller till en helt ny kontinent. Eller jag har ett nytt jobb med arbetsuppgifter. Jag liksom pratar inte mitt modersmål. Liksom så.
Mm.
Utan det här är olika mindre bollar som är i rullning. Och det blir ett mycket mer hanterligt och lättare sätt att se på sina problem i vardagen.
Ja, jag kände direkt hur mycket skönare det var att tänka så.
Ja, men för det är så det är, och det blir så mycket mer hanterbart, och då kan man ta så här, okej, okay, jag vet att de här bollarna rullar, men nu lägger jag energin på att fixa att den där jäveln ska stanna.
Ja.
Och när du har fått, när det väl händer, att till exempel när jag blev tillsammans med Nina, då var det mycket som, då var det den bollen som slutade rulla när det kändes bra.
Mm.
Och nu har jag fått den här lägenheten, och nu har liksom boendebollen slutat rulla.
Mm.
Allting, det gör ju att andra bollar börjar rulla. Nu ska man inreda den här jäveln.
Mm.
Så att nu är den bollen igång lite smått. Och skulle det dra iväg jättemycket med massa renoveringar och skit, så skulle ju den bollen bli större och större och rulla snabbare.
Mm.
Men det är fortfarande det problemet.
Mm.
Och just nu är den inte så snabb, vilket gör att den är enkel att stanna också.
Ja, just det.
Så att jag tror att det är ett mycket lättare mindset att se på sådana problem.
Mm.
Så jag tänkte bara att jag skulle dela med mig av det till dig.
Ja, men samtidigt som jag ser ju inte helt och hållet som ett problem just nu, utan det är mer en Alltså det, jag kan inte liksom riktigt definiera vad snöbollen är, om man säger. Eller snöbollarna är. Utan det är mer att det är så mycket som har satts igång. Och som jag pratade om förra veckan, liksom den prestationen som jag har levererat och nu behöver leva upp till och så vidare. Det är liksom, det är inte helt lätt att liksom sätta ord på den här känslan jag har kring det jag upplever just nu. Men en sak jag börjat reflektera kring de senaste dagarna handlar om den här bilden som jag målar upp och hur jag liksom har en vit canvas och jag kan måla vad jag vill på den.
Mm-hmm.
Och det i sig är ett slags ansvar som jag plötsligt bär, som jag inte riktigt lärt mig hantera ännu, känns som.
Ja, men som vad då? Har du något exempel?
Ja, eller det är ju, handlar ju dels om så här, i sammanhang där jag träffar nya människor och det är liksom, det är naturligt att jag försöker visa mina bästa versioner av mig själv, och vilket kanske inte är så olikt från hur jag är i liksom i Sverige och så, men det som skrämmer mig lite är när jag, ja, men när jag har så begränsad tid att prata med mina befintliga vänner hemma i Sverige. Alltså det blir ju bara något Skype-samtal då och då. Och jag ständigt liksom vill berätta om allt det här häftiga och liksom coola och liksom allt det jag är med om som är nytt för mig och som jag önskar att mina vänner liksom fick uppleva med mig. Men det gör att allt plötsligt får en ganska ensidig, positivt och relativt så här oreflekterande sida av allt som händer här.
Känns det inte som att det blir en ganska ytlig kommunikation också?
Ja men verkligen. Alltså jag känner verkligen att jag är... Det blir ju bara det här fotografiet från... Ja, men som man ser i media. Liksom så här, man får bara den här ena bilden från ett krig. Fast sen så är det faktiskt en familj som har en helt vanlig middag. Tre hus därifrån liksom, utan att de påverkas så jättemycket. Alltså så här, man får en så ensidig bild av allt som händer.
Nu, nu lät det som att du förklarade bort hur allvarligt krig i världen är.
Nej, men nej, eller alltså, jo, men för det är hela tiden det här i Syrien, om man nu ska ta det som exempel, att det är så himla mycket krig där och man tror att så här, hela landet håller på och brinner. Men sen är en väldigt god vän till mig som har familj där som ändå har ett relativt vanligt liv. Som, ja, hur som helst, jag vill inte gå in på det. Det var inte det jag försökte komma till, utan jag känner liksom bara att jag håller mig vid ytan. Men så plötsligt liksom känns som att en dag så kommer den här vattenytan att stiga väldigt snabbt och sen så drunknar jag i allt det där. Nu tror jag att jag försöker lägga en metafor filter på det här utan att jag riktigt vet vad jag ger mig in på. Men,
men om du ska dra den metaforen, så är ju det enklaste för dig är ju att försöka på något sätt bli en skräddare som lever på ytspänningen. Och sen oavsett om vattnet stiger så får du flyta med upp.
Ja, men...
Men då blir du ju också en extremt ytlig människa.
Exakt. Och det är ju det som jag känner mig... Det är ju kanske just det. Jag känner att jag har liksom inte riktigt kommit på djupet med någon här i Sydney. Och jag saknar den kontakten som jag kan... Du vet, när man bara kan hänga hemma hos någon i flera timmar och liksom allt... Alltså djupet kommer inte på en gång som på beställning under ett Skype-samtal, utan man behöver lite den där tiden av att bara låta, ja, men låta det bubbla fram av sig själv. För att det där samtalet kommer liksom inte på beställning.
Nej, jag förstår. Men kan du inte importera någon vän då? Alltså, Diana skrev ju till en gemensam chatt som du, jag och hon har nu. Ja. Så skrev hon, jag vill också åka till Sydney. Hon hade väl lyssnat på senaste avsnittet eller något. Jag vill också åka till Sydney, kan jag få jobb där?
Ja, hade hon skrivit det? Har jag missat det?
Ja, hon skrev det nu.
Det är klart du kan få jobb här.
Ja, men du kan väl importera henne, ja. Så kan ni sitta och ha djupa samtal.
Ja, verkligen. Det vill jag verkligen att vi ska ha.
Men har det varit skönt att få sitta i den här terapidivanen och få tala ut lite?
Ja, verkligen.
Eller känns den här podden terapeutisk för dig? Eller när du får prata om sånt här som du går runt och grubblar på?
Ja, alltså jag tror att det är... den större delen av terapin ligger i att försöka formulera sig, ofta i förväg, men även i stunden liksom. Att,
absolut.
Så att det är ju verkligen terapi att få prata med dig. Jag vet inte, jag saknar lite att gå i terapi. Jag har ju varit lite så här, försökt haja hur man ens går till läkaren här. Jag har ju blivit superparanoid nu att jag har fått hudcancer. Jag har en leverfläck som har blivit helt missfärgad och har ju såklart börjat googla för mycket kring det.
Aj.
Ja.
Så, alltså symptomgoogling kan ju vara mänsklighetens största skälm. Alltså. Har du någon gång köpt popcorn på en bio utan att gå på bio?
Jag har faktiskt gjort det när jag var typ 13-14. Jag hade besök av Björn Elgerd, våra vän. Han var ju på den tiden det är en trollkarl, eller numera är en känd skådespelare från bland annat den här Torka aldrig tårar utan handskar, fast teateruppsättningen på Stadsteatern. Skitsamma. Precis. Han var ju väldigt han var ju inte stockholmsk av sig överhuvudtaget.
Och bara
han hade liksom, det var så tydligt hur han bara inte var alignad med hur man är som stockholmare, utan han bara kom till stan och bara, nu går vi förbi Hötorget, där finns det en biograf, jag vill ha popcorn. Så bara, men jag har inte råd att gå på bio. Så bara, nej men vi ska ha bara popcorn. Så bara, jaha, okej. Okay.
Nej men för jag kom på det när jag låg, alltså jag tänkte på det att så här, jag har ju lite små, eller det kommer till mig ibland på nätterna. Så här, det här borde jag göra när jag ska gå på dejt med någon.
Ja, just det.
Alltså det här skulle vara en toppen dejt.
Ja.
Och det kommer till mig ibland när jag ska sova att så här, fy fan vad mysigt det vore att sitta på Mälarpaviljongen och göra det här, och sen tar man en båt ut hit och så gör man, ja. Alltså jag planerar en hel dejt i men huvudet liksom.
Gud, när har du blivit så här romantisk?
Alltså, nej, men jag har ju aldrig gjort det här, men jag har tänkt det här. Så här har jag, de här tankarna har jag haft länge.
Alltså, okay.
Jag har haft det genom hela mitt liv egentligen. Att tänkt att man skulle göra saker om man väl träffar någon som man under en längre tid dejtar och vill göra romantiska saker med.
Ja.
Nu har det ju gått väldigt snabbt tillsammans med Nina, så vi har ju liksom gått förbi den här spänningsfyllda dejtingperioden.
Mm-hmm.
Men det säger ju inte att man inte kan gå på dejt tillsammans.
Nej.
Men jag tänkte på en toppen dejt jag skulle vilja göra var ju just det här. Varför köper man inte popcorn på bio utan att gå på bio?
Ja.
Bara så här, man möts på stan, tar en jättefin lång promenad, men innan man gör det så svänger man förbi Rigoletto, glider in, köper varsin liten popcorn eller en mellanpopcorn att dela på.
Ja.
Och sen så går man bara och vandrar och pratar och kanske till och med har med sig en picknickfilt liksom.
Ja.
Men det är ju just de här popcornen som det blir någonting jävligt corny, för att säga det bokstavligt. Men det finns någonting så här mysigt i att köpa med sig någonting som inte alls hör till kontexten.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Alltså det är ju märkligt hur popcorn bara har, alltså, eller hur SF i Sverige bara äger popcornbransch, eller vad ska man säga, rättigheterna på något sätt.
Ja.
Om det inte är liksom popcorn hemma, men då är det ju. Men det är väldigt härligt. Liksom, det är ett snack som är lite otympligt egentligen och bara ha med sig i fickan. Men alltså, jag älskar verkligen idén.
Men då, alltså, jag tänkte lite så här, varför kommer man inte på, när man väl är ute, när man väl är singel och är ute och jagar liksom, på fältet.
Ja.
Varför kommer man inte på sådana här briljanta saker då?
Jag talar för dig själv.
jag är ju verkligen så här, nu har jag träffat Nina och allting är skitbra, eller när jag har varit med henne så har jag kommit på sånt här när jag ligger och sover en vardag och sen så inte skrivit upp det.
Ja.
Och så glömt bort det liksom. Men när jag har varit singel och så här, då har jag aldrig kommit på det här och aldrig, det är därför du har uppfattat mig som oromantisk och aldrig tänkt att jag skulle ha de här tankarna liksom.
Ja.
Men du hävdar att du är sån här som kommer på sånt här hela tiden.
Det är väl lite därför jag har så lätt att bli kär, för det är ju såna här romantiska dejter som jag ska inte alls ta credden för alla de romantiska dejterna jag har varit på, men jag hävdar ändå att jag är rätt bra på att, för att det handlar ju bara om att göra någonting som är väldigt annorlunda. Och gör man någonting som är så extremt out of context, så får ju det utrymme för väldigt mycket annat också, för att man så här, det blir liksom inte, man kan inte relatera till det, och då blir det ju spännande liksom.
Du hävdar alltså att du är en jävel på kärlek.
Nej, det är två helt olika saker.
Nej, men jag tycker ändå att det är fint att du har kommit till botten med varför du lätt blir så kär, och att den här terapisessionen verkar ha gett dig utrymme för att få komma fram till det här och kanske kunna stoppa någon rullande boll. Och jag känner att jag har kommit med massa med gåvor till dig under den här podden, och du har varit terapiobjekt och jag har varit terapeut lite idag.
Mitt vampyrande har alltså fungerat.
Det, ja, men det är väl skitbra, i alla fall om du känner att du har fått mer energi.
Ja, men det har jag verkligen. Jag kommer gå in i denna helg med högt huvud från en väldigt låg vecka, så att tack så jättemycket, Joakim.
Ja, men gud vad härligt. Men vi avslutar väl med YMCA för att du ska återigen minnas vad Village People-temat egentligen handlade om.
In i Mardi Gras-yran.
Precis, in i Mardi Gras-yran, och jag tycker väl att man kan ta med sig att det är viktigt att dela upp den här enorma snöbollen så att man inte får svindel av att den är hur stor som helst och rullar för snabbt, utan veta att det går att stoppa dem en i taget. Och nästa vecka så hörs vi igen med ett helt nytt fräscht avsnitt 86.
Yeah.
Så tills dess så får ni hålla till godo och ha en fantastiskt bra vecka.
Verkligen.
Så hörs vi då.
Puss!
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 Puss! Puss! Puss!
Puss!
Puss! Puss!